gång undervisade han i en synagoga på sabbaten. Där fanns en kvinna som hade plågats av en sjukdomsande i 18 år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus fick se henne kallade han på henne och sa: "Kvinna, du är fri från din sjukdom." Och så la han sina händer på henne. Genast kunde hon räta på sig och hon prisade Gud. Men synagogsföreståndaren, som förargade sig över att Jesus botade på sabbaten, sa till folket: "Det finns 6 dagar då man ska arbeta. På dem kan ni komma och bli botade, men inte under sabbaten." Herren svarade honom: "Hycklare, finns det någon av er som inte löser sin oxe eller åsna från krubban också på sabbaten och leder ut och vattnar den? Men här är en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i 18 år. Skulle hon inte få lösas från sin boja på sabbaten?" Dessa ord kom alla hans motståndare att skämmas. Men folket gladde sig över allt det underbara som han gjorde. Amen. Idag är ju temat friheten i Kristus. Så vi kan väl börja med att ställa frågan: vad är frihet? Nu får ni, ja. Att man fritt kan röra på sig. Ja, är det någon mer definition på frihet? Har ni funderat på det här med frihet? Det är ju valtider. Nu är ju liksom, ni är
demokrati.
Frihet från synd. Va? Och dom, ja. Mm. Man kan definiera frihet på följande sätt också: makt att bestämma över sitt eget liv. Ja, det är frihet. Det vill säga, du har rätt att bestämma vad du ska göra. Du har rätt att bestämma vad du ska säga. Och du har rätt att bestämma hur du ska röra dig. Alltså, du kan fatta dina beslut. Och då inser man, ja, men Sverige, vi är nog ett fritt land, eller hur? Utifrån en sån definition. Eller vad säger ni? Känner ni er tyranniserade? Alltså, ja, det är, där kan vi... Ja. Men den här längtan efter just den här friheten, den är ju djupt rotad i oss människor. Den finns ju överallt i hela världen. Var du än är, var du än kommer, så har man ju den här längtan efter att själv få fatta beslut över sitt eget liv. Och allting som inte tillåter det, det kallar vi slaveri. De här texterna som vi läser, alltså det är sprängstoff. Jag skulle kunna predika hur länge som helst över de här texterna, tyvärr. Så slå er till ro. Om vi tar till exempel Romarbrevet. Det är jag tycker det är så fascinerande, för i Nya testamentet så förändras synen på skapelsen. Skapelsen går ifrån oren till att bli ren. Det där är ingenting som man kanske tänker så mycket på. Men det i Romarbrevet och Jesu beteende, så går det alltså från orent till rent. Vi har en helt annan relation till skapelsen idag än vad vi hade tidigare. Men nu tänkte jag stanna upp vid den här stora frågan, nämligen sabbatsbudet. Sabbatsbudet brukar ju kopplas ihop med skapelsen. Att det var på sjunde dagen Gud vilade. Men vet ni när man införde sabbatsbudet? Ingen vet det. I samband med intåget i Kanaans land, efter att man hade tågat ut från Egypten, så kom sabbatsbudet i samband med intåget. Och det där är väldigt viktig liksom distinktion. För att i samband med uttåget så hade du inte något behov av någon vilodag. Men i samband med att du flyttade in i ett land hade du behov av en vilodag. Därför det som hände när Israels folk kom till Kanaans land, det var ju att man bosatte sig där. Och man delade upp sig i två grupper. Du har herdar som sköter småbudskapen och du har bönder som börjar odla jorden. Och när man börjar odla jorden och blir bofasta, vad händer då? Har ni varit hos någon bonde någon gång? Är det någon här som har jobbat som bonde? Du har gjort det?
Ja, jag
har gjort det. Ja. Om du då går och brukar du gå och bruka jorden själv? Ni som har trädgårdar, ni vet hur jobbigt det är att hacka i jorden, eller hur? Om man då har folk som jobbar och oxar och åsnor och annat som sliter, så var de behov av en vilodag. De fick slita så extremt hårt. Medan herdarna, de hade inte någon behov av någon vilodag. De måste vakta jorden alla dagar. Men å andra sidan så var inte det lika hårt arbete. Det var ju mycket enklare arbete. De kunde ju sitta och vila medan de vaktade jorden. Så ur det här perspektivet så sabbatsbudet kom för att de som jobbade inom jordbruket skulle få en vilodag. Och än idag så ser vi alltså hur det finns slavhandlare som ser människor som förbrukningsvaror. Så man får jobba 16-20 timmar. Jag läste i tidningen, det var en som fick jobba 24 timmar om dygnet. Och utan någon lön. 7 dagar i veckan. Och det var det här som sabbatsbudet ville sätta stopp för. Så misshandeln av människor, att se människor som förbrukningsvaror. Människor skulle ses och behandlas med respekt oavsett vem du var. Så Bibeln sätter de svagaste som måttstock. Den fattige kan fortfarande få jobba hårt, men inte utan lön och vila. Det är det sabbatsbuden går in utför. När man införde sabbatsbudet, vad tror ni hände? Jo, bönderna klagade på att deras konkurrensvillkor försämrades. Det är faktiskt sant. Det tycker jag är jättefascinerande. Alltså, har ni hört det här idag, att ens konkurrensvillkor försämras? Har ni hört det uttrycket idag? Bönderna för flera tusen år sedan protesterade mot sabbatsbudet för att då skulle de få sälja mindre av sina produkter. Det är ju, jag tycker det här är väldigt fascinerande, att även på den tiden så pengarna först, sen så tar vi resten. Så man hade ju opponerade sig ju våldsamt mot det här sabbatsbudet. Men sen hände det en sak, och det var det här med exilen i Babylon. Har ni hört talas om den? 1576 tror jag var. Så kom Babylonien och så gjorde de som Putin försökte göra. Intog Israel med en jättestor armé. Det är bara att de lyckades. Och sen så deporterades stora delar. Alltså man fraktade stora delar av folket till Babylonien. Precis som Putin nu tar och fraktar ukrainare till Ryssland. I de ockuperade områdena. Det, alltså, historien upprepar sig. Det är oerhört. Men när man då bodde i Babylonien där, då blev sabbatsbudet jätteviktigt. Därför att då visade det att man behöll sin tro på Gud. Genom att följa sabbatsbordet så bevisade man sin tro. Så om man trodde på Gud, då höll man sabbatsbudet. För risken var ju att babylonierna brydde sig inte om den Gud som Israels folk trodde på. Så man höll ju, riskerade då på att, så att säga, bli en del av babylonierna. Men tack vare sabbatsbudet så lyckades man behålla sin tro. Så det blev ett tecken på att bevisa sin tro att hålla sabbatsbudet. Och då kan man fundera på det här med söndagar i Sverige idag. Alltså hur vi ser på söndagen i Sverige idag. Att se söndagen som en vilodag, är det ett tecken på att vi har en, alltså på våran tro? Att det är också bevisar att vi tror på Kristus. Det är ett sätt att behålla våran tro. Eller behöver vi inte den här typ sabbaten längre? För Israels folk handlade det här om att man var det utvalda folket. Och då är frågan, är vi det utvalda folket av Kristus? Sen har det alltid funnits en konflikt här i världen mellan städer, landsbygd. Och på den här tiden var det mellan städer, herdar och bönder. Man bråkade med varann. Och det var städernas inflytande som ökade mer och mer och mer. De blev viktigare och viktigare. Därför kom sabbatsbudet att vara det viktigaste i städerna. Alltså det var städerna som poängterade sabbatsbudet. Och det var en centralisering av religionen till städerna. Regelbundigheten i sabbaten gjorde att man kunde, så att säga, behålla och kontrollen över folk. Alltså att man verkligen behöll sin tro. Så man ersatte en massa andra ritualer och festivaler med sabbaten. Så sabbaten blev någon slags samling. Så när den här synagogsföreståndaren protesterar mot Jesus, så kan ju vi tycka det där var småaktigt. Men det handlade ju faktiskt om ganska stora frågor för honom. Ett, att sabbaten var ett tecken på att man tillhörde det utvalda folket. Frågan var, bröt Jesus mot det? Två, det minskade statusen på synagogen om man inte höll sabbatsbudet. Då blev man likvärdig med hedarna som inte heller höll sabbatsbudet. Det var ju därför som hedarna var så lågt stående. Vi brukar ju prata nu på julen. Det var ju för att de inte höll sabbatsbudet. Så Jesus kom in i den här situationen med den här mannen som hade med sig en stor last. Det var inte bara lagiskheten, det fanns en förklaring till varför man hade de här lagarna. Och Jesus säger då, det är inte de rika eller medelklassen som är måttstocken för Gud, utan den fattige, den blinde, den döve, den sjuke och slaven utan hopp. Det är där måttstocken finns. Och det är därför den här berättelsen är så fascinerande. För kvinnan fick räta på ryggen och där, gå därifrån med ett nytt liv. Jesus återgav henne friheten att kunna leva i frihet och börja bestämma och få nya möjligheter. Och det här att räta på ryggen, det är ett begrepp som vi har i Sverige idag, eller hur? Att vi människor kan räta på ryggen, återfå vår självkänsla. Och då skulle man kunna tolka det så här, att räta på ryggen är att återfå sin tro. Att räta på ryggen och våga stå för sin tro. För Kristus erbjuder frihet i det vi säger och gör. Han var ingen sektledare. Han gav lärjungarna själv friheten att välja. Så vi sjöng i sången, det är vi som väljer vårt ja. Han frågade Petrus, älskar du mig? Petrus fick välja. Ja eller nej? Hur ser du på det här? Så vår frihet gör oss delaktiga i det gudomliga kristna skeendet. Därför att den bygger på en inre frihet. Att bli fri i vår inre. Sen kan vi då diskutera de här sakerna som sabbatsbudet blev väldigt så att säga, normaliserad och blev en lag som man försökte hålla. Och det är lätt hänt att vi människor gör det. Vi gör våra saker till så att säga, lagiska, moraliska saker. När de i grunden är till för att ge människor frihet. För Kristus vill att vi ska leva i frihet tillsammans med honom. Man kallar det här en mystisk förening. Där vi och Kristus blir ett och lever tillsammans i frihet.